Tack så jättemycket, ungdomar. Det kan man säga nu, för jag är inte riktigt ungdom längre, utan jag är lite äldre då. Men jag fick höra ute i foajén att jag var bland ungdomarna då. Mellan 25 och 50 är man nu ungdomar. Så. Det tackar vi Gud för, eller hur Leif? Amen, amen. Tack för att jag får komma och hälsa på igen. Jag har varit ett litet tag här. Och det är så härligt att se unga människor som vill tjäna Gud. Ska vi göra något eller? Jag har lite svårt att hålla mig tillsammans nu. Men vi börjar med att be. Så kanske det blir bra här. Halleluja. Fader, vi bara tackar dig för den här kvällen. Vi är så tacksamma för din närvaro. Tackar dig helige Ande för att du vill röra vid människor. Och att du vill låta ditt ord gå fram klart och tydligt här ikväll. Herre. Vi älskar dig Jesus. Och vi bara tackar dig för att. Precis som vi fick höra inledningsvis här. Att du kommer snart. Du kommer tillbaka en dag. Och Jesus, vi vill vara ett folk som är redo, som är rena, som har levt för dig. Och vi förväntar oss din tillkommelse, Jesus. Vi tackar dig för det. Vi tror på uppryckande. Vi tror på att du, Jesus, kommer idag. Vi tror också på att det finns många människor som behöver höra evangeliet innan dess, Jesus. Och vi bara tackar dig för att du vill hjälpa oss att hålla oss upptagna med det som är viktigt. Och tjäna dig och predika evangelium och nå ut med Guds ord som aldrig förr. Herre. Vi prisar dig för det. Tackar dig för din ord här ikväll, Jesus. Hjälp mig att lägga fram ditt ord här rent och klart och utan förvrängningar, utan vi bara tackar för att ditt ord är levande och hjälper oss att leva heligt, rent och starkt i tro tills du kommer tillbaka. Vi prisar dig för det. I Jesu namn. Amen. Som sagt, jag blev väldigt berörd i låsången här. Ibland så är det bara saker som jag var i Askeryd och det var likadant. Som ni ser så sitter inte jag i ett litet mörkt kontor och studerar min bibel hela veckan. Utan jag är uppe på tak och härjar. Man behöver mycket järn, ställning ska byggas. Så just nu är vi ute i Prästaboda heter det väl. Och jag var ännu mörkare än så här när jag åkte hem. För det var ett jordtak. Varför man kommer på idén att lägga jord uppe på taket, det har jag inte riktigt förstått det. Men det kanske finns någon anledning för det. Men, skämt åsido. Jag blir så berörd. Kan vi bara ta och be för de här unga människorna? Och ni kanske bara kan stå upp och så välsignar vi. Och ni ska komma arbeta tillsammans en dag va? Så, snart. Ja, det kanske, jag kanske inte skulle sprida nyheten här. Men, så. Men sträck ut era händer mot de här. Självklart så kommer det vara attacker mellan er. Och jag tror att det är viktigt att vi bara beskyddar den. Men tydligt så finns det en kallelse på ditt liv. Så låt oss bara be tillsammans, okej? Okay? Halleluja, jag ska hålla tillsammans. Fader, vi bara tackar dig för din råd just nu. Tackar dig Gud för de här ungdomarna som har valt att följa dig med hela sitt liv, Jesus. Med hela sitt hjärta. Och Jesus, jag bara välsignar dem. Jag bara tackar dig Gud för att det ska vara en ny fräsch eld över var en av dem. Men inte bara eld utan också olja, Jesus. Olja som ger uthållighet. Jesus, när det är motigt, när det är tungt, när man inte ser resultat. Så bara tackar dig för att det kommer att finnas en inre styrka från den helige ande över deras liv, Herre. I Jesu Kristi Nazarens namn. Vi tackar dig för var och en av dem. Vi välsignar dem, Herre. Tackar för att du reser upp dem till att vara frimodiga vittnen för dig. Tackar för att du reser upp dem till att vara förebilder för andra ungdomar, Fader. I Jesu namn. Tackar för att du kommer att lägga ditt ord i deras hjärtan, Fader. I Jesu namn. Välsigna dem, Herre. Välsigna Leif också som kommer vara med och leda dem, arbeta tillsammans med dem. Vi tackar för att det kommer att bli ett sammansvetsat team, Herre. Så kommer att bryta igenom, så kommer att nå många ungdomar, Fader. Vi tackar för att den här kyrkan ska bli full med unga människor. Unga människor som brinner för dig, Herre. Äldre människor som brinner för dig. Vi prisar dig för dig, Jesus. Vi tackar dig för din smörjelse. Lägg i dig massor, kotala massor, ketala mande, chataj, stike de dianda. Välsigna dem här i Jesu namn. Halleluja, halleluja. Halleluja. Jag tänkte på han som hade inledningsordet. Kan vi bara be för dig också? Jag tror att du har ett budskap som ligger mig väldigt varmt om hjärta också. Så, ja. Om du kommer ut här så kan vi bara be för dig. Så. Sträck ut din hand mot honom också. Så. Vad var det du hette igen? Folke. Fader, vi bara tackar dig för Folke just nu. Vi tackar dig för din hand över hans liv. Vi signar honom här. Vi bara tackar dig för det budskap du har lagt i hans hjärta om ändens tid, om din återkomst Jesus. Vi välsignar honom just nu. Vi tackar dig för att du ska öppna dörrar. Vi tackar dig för den eld som du har lagt i hans hjärta. Den förståelse och insikt han har i skrifterna angående din ankomst, Jesus. Tack för att han får vara en röst som ropar i öknen. Kanske han går på en enslig väg, men Gud, jag tackar för att du är med honom. Du styrker honom och du välsignar honom här i Jesu namn. Du beskyddar honom. Vi bara ber också för läkedom och hälsa över hans öga, Fader. Vi bara tackar dig för att du upprättar och helar honom i Jesu namn. Varje del av hans kropp, Fader. Tack heligande. Tack för din smörjelse. Tack för din närvaro, Fader. I Jesu Kristi Nazarens namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Halleluja. Fader, vi tackar dig. Halleluja. Amen, amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Jag tänkte jag kunde bara vara med och dela med mig. Jag blev så berörd så jag tänkte att jag måste göra så med det på något sätt. Amen. Det där kan jag behöva så. Kanske jag står där och gråter. Det blir sådana här klagovisstörings kvällar själv. Det var inte riktigt så jag hade tänkt att börja, men jag hade tänkt att försöka hålla mig från ändens tid. Men det är ju ett problem. Bibeln talar en hel del om det. Så. Men jag ska inte riktigt gå in på vilken ståndpunkt jag har på kanske direkt. Men bara ett ord som dök upp i mitt hjärta. Var tiden här, alltså vilken tid vi lever i. När tiden var inne talar bland annat Bibeln om. Och, så vi ska titta på några aspekter av. Jag gjorde en liten Google-sök i min lilla Bibel här, en Bibelapp. Och det kom upp just tiden bara 265 gånger i Bibeln. Så det talar en hel del om det. Och beroende på vilka ord som står framför och bakom så pekar det på olika situationer om man säger så. Så vi ska bara gå igenom fyra saker som jag kände jag hade på mitt hjärta för ikväll. Sen är jag lite delvis amerikan eller på att säga. Så jag skrev ju en liten trevlig titel till min predikan. What time is it? Och så försökte jag översätta den på svenska. Vilken tid är det? Så, men det, jag kände att det blev inte riktigt så bra. Så, what time is it? Det är lite mer... Men vilken tid är det? Det blir lite så där halvsvenskt, kanske inte riktigt grammatiskt rätt om man så vi får säga jag kallar den urledertiden eller någonting på svenska då. Skämt åsido. I alla fall jag jobbar som snickare för Team Torp på man sitter på morgonen och man äter sin frukost. Och så ser man köksklockan. Det är dags att åka liksom, det börjar bli bråttom nu. Så jag vet inte om ni har samma problem, men jag är en sån här obotlig tidsoptimist då, liksom, så att man väntar till sista minuten och så hoppar man i bilen. Men man ser ju klockan på väggen då, min köksklocka. Och sen så kommer man ut i bilen så säger den en annan tid. Och så kommer man till jobbet och då kommer man titta på telefonen då, bara, för om det är några meddelanden eller någonting man skulle ha med sig eller någonting. Och så ser man att det är en tredje tid. Och så vet man, vilken tid är det? Det är en bra fråga. Va? Man har lite olika klockor så är det inte så bra. Man vet egentligen inte vilken tid. Nu är väl kanske telefonen den mest säkra att förlita sig på. För jag vet väl inte när vi ställde om köksklockan till exempel. Så det kan ju vara kanske 15 minuter bakom. Men i alla fall, det är viktigt för oss att veta vilken tid det är. Ibland så är det väldigt noga. Där jag bodde i USA till exempel så var man väldigt punktig. En minut sen så blir det uppskrivet. Jag är tacksam för att vi inte lever i sånt strikt samhälle här kanske. Så det är skönt att slappna av. Jag behöver inte mina två alarmklockor för att vakna längre. Utan man kan sova lite lugnare. Men sen kan man tala om vilken tid det är. Är det tid att investera kanske? Vi har haft lite lågkonjunktur och lite sådana saker. Folk är lite nervösa. Vad ska man göra med sina pengar? Och då kan man undra, är det tid att investera? Eller ska man kanske ska sälja just nu? Det är kanske dags att sälja. Ja, köpa, sälja, det är dags att investera, det vet man inte. Så här kan man ju fråga liksom, idag, jag skulle vara här, vilken tid behöver du ha mig här? Liksom, ja, mötet börjar 5 så det är väl bra att komma innan då antar jag. Så man kan bestämma en tid, eller hur? Sen om ni har gjort missionsarbete så är tid något helt annat. Speciellt om man kommer ner kanske mot Afrika, mot Indien. Det är liksom bara ett förslag. Det är någon gång på den dagen ungefär. Så vi hade lett ett team till Indien när jag gick på bibelskolan. Och vi väntade på bussen som skulle ta oss ifrån Kanpur, en stad, upp till gränsen mot Nepal. Och då våran tolk hade pratat med busschauffören och sådana saker. Alltså han ringde, han vill ju alltid vara snäll och trevlig. Han vill inte att vi skulle behöva vänta. Vi är där om 15 minuter, sa han. Vi är 15 minuter bara. Ja, men det sa du igår också ungefär. Det är 15 minuter bara. Ja, så jag la upp på telefonen och så vände mig om till mitt eget team och sa, han är här om en timme och 15 minuter, sa jag. Så, ja, men du ljög ju det kanske. Men jag visste att det kommer inte vara 15 minuter. Men för att inte att det skulle vara en hel grupp av människor som, ja, men du sa att de skulle vara här. Och det var nästan precis på minuten. En timme och 15 minuter så dyker bussen upp. Så ibland får man kanske vara lite, vad ska man säga, diplomatisk när man är där ute. För tid är liksom bara, det är någonting. Så, vi gör ju någonting när vi väntar. Vi väntar ju på bussen till exempel. Men i Sverige så är vi kanske väldigt inrutade då när det gäller tider. Men jag tänkte bara på några olika bibelställen här som vi skulle titta. Vi kan börja i Romarbrevet kapitel 13 och vers 11. Så talar det lite här om lite olika saker. Så första kanske frasen som vi tänker på, det är tänk på tiden. Att vi behöver vara medvetna om att tänka på tiden. Och det kommer lite varningar med det då. Uppmaningar och varningar kanske. Så Romarbrevet kapitel 13 och vers 11. Står det så här. Då har Paulus precis gått igenom olika saker som vi ska göra. Vi ska vandra i kärlek, vi ska inte vara skyldig människor något. Vi ska underordnas överhet och bland annat ta sådana saker. Det står det så här i vers 11. Gör detta och tänk på tiden. Att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenutrustning. Så i alla fall, den frasen bara, tänk på tiden. Engelskan använder ett annat fras, säger, knowing the time. Alltså, var medveten om tiden. Var medveten om vilken tid du lever i. Och tittar man runt omkring så en del tänker inte alls på det. Men andra är väldigt mer medvetna om vilken tid vi faktiskt lever i just nu. Det börjar likna väldigt mycket den tiden som Bibeln talar om faktiskt. Andra verser som vi skulle kunna titta på här nu är Markus kapitel 13 och vers 33. Vers 33, kapitel 13, vers 33. Var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort och lämnade sitt hus och gav sina tjänare ansvar, var och en för sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaken. Var därför vakna, ni vet inte när husets herre kommer. Om det blir på kvällen eller på midnatt eller vid midnatt. Eller när tuppen gal eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Och vad jag säger till er, det säger jag till alla. Håll er vakna. Här är en frasen då. När tiden var inne. Så att, och med det så kom också ett antal varningar. Då. Var på er vakt och håll er vakna. Ni vet inte när tiden är inne. Vi vet inte alla detaljer. Vi kan se att saker kanske lägger sig till rätta just nu. Men vi vet inte exakt när saker kommer att hända. Vi ser att vissa saker håller på att forma sig i Mellanöstern. Bibeln talar om ett krig mellan Israel och en muslimsk koalition ledd av Ryssland. Kommer det att hända snart eller är det kanske 10 år bort? Vi vet inte allting. Vissa saker får vi bara vänta och se. Man får vara lite ödmjuk och bara se vad är det som kommer att hända faktiskt. Det är mycket lättare att peka på efteråt det där hände och sen kanske jämföra. Men ibland så är vi lite snabba. Vi som gillar det här ämnet. Att pull the trigger. Att det där är där. Men det är inte riktigt säkert så. Det är kanske fler bitar som behöver läggas till. Lukas kapitel 12. Och vers 54-56. Och till folket sa han också. När ni ser ett moln stiga i väster, så vers 54 kapitel 12. Till folket sa han också, när ni ser ett moln stiga i väster, säger ni genast att det blir regn. Och det blir så. Och när det blåser sydlig vind säger ni att det blir hett. Och det blir så. Era hycklare, jordens och himmelens utseende kan ni tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Eller hur? Och det är ofta många saker. Vi är väldigt duktiga på de världsliga sakerna. Vi vet att det här kommer hända. Vi vet vilket fotbollslag som kommer att vinna. Vi har väldigt bra koll på de världsliga tingen. Men när det gäller det som faktiskt verkligen betyder någonting, som vi hörde inledningsvis, att Jesus faktiskt kommer tillbaka, så är det bara går rätt över huvudet på oss. Vi har ingen koll på det. Det är ett jobbigt ämne. Det är ett ämne som är alldeles för komplicerat. Men jag tror inte det. Jag tror att det var en anledning varför Paulus gav uppenbarelse om Jesu återkomst till nyfrälsta faktiskt. Dels för att ge dem den styrka som de behövde för att kunna gå igenom den förföljelse som den församlingen verkligen fick uppleva. Men också för att visa att man behöver inte gå 14 år på teologisk seminarium för att förstå lite om att Jesus kommer tillbaka. Det är egentligen inte så komplicerat som vi har vågat eller haft möjlighet att göra det. Så tänk på tiden. Tänk på tiden som vi lever i. Var vakna och var medvetna om den tid som vi lever i. Nummer två är faktiskt, tiden är inne. Och det var den kanske frasen som först kom upp i mitt hjärta. Och vi vet vad det handlar om. Vi talar om att Jesus skulle komma den första gången. Galaterbrevet kapitel 4. Så tiden är inne. Tänk på tiden. Tiden är inne. En annan fras som Bibeln använder ganska frekvent. Galaterbrevet kapitel 4 vers 3 till och med 6. Så det är så här, på samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga så var vi slavar under världens makter. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, far. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son så är du också arvinge, insatt av Gud. Så Gud sände sin son när tiden var inne. Det var en bestämd tidpunkt. Jag lutar mer och mer av att hans andra tillkommelse är på samma sätt. Om att sedan profetiska tidslinjen som Petrus ger oss, så lutar jag mer och mer om att det finns en tidpunkt som Gud faktiskt redan har fastställt. Men för första tillkommelsen så var det fastställt. När tiden var inne så sände Gud sin son Jesus Kristus. Och han kom för att sätta oss fri. Han satte sin son under lagen. För att förgöra den, alltså inte förgöra den på så sätt, men för att leda oss utifrån fångenskapen som faktiskt lagen pekade på. Den visade på oss att vi kunde inte hålla det här. Den standard som Gud hade satt upp nådde inte vi upp till. Vi hade inte förmågan att leva upp till den standard som Gud hade satt. Och han sände sin son för att sätta oss fria. För vi var som slavar under den. Vi försökte hålla den. Men brast vi en så brast vi alla. Och därför behövde vi en frälsare. Så lagen pekade på att ni klarar inte leva upp till min standard. Men jag ska sända en. När tiden är inne ska jag sända en. Hans namn är Jesus. Och när ni tror på honom så kan ni bli fria. Ni går ifrån att vara en slav till att vara Guds söner. Amen. Du är fri. Om du är troende, om du tror på Jesus Kristus, så är du inte längre en slav. Utan du har blivit fri i Jesus Kristus. Och inte nog med det. Inte nog med det. Han gav till sina söner vad då? Barnaskapets ande. Han gav den helige ande till dig. Han gav den helige ande till att bo i dig. Så att du hade också barnaskapets ande. Så du kan vara Abba fader. Så du kan komma som ett barn. Jag vet att mina barn är väldigt frimodiga med mig. Jag vet inte, ni som har haft barn, ni vet att rör man godispåsen liksom, så är det fem händer där med en gång. Liksom. Ge mig. De liksom inte står i törn och väntar. Pappa, när du äter klart den här, kanske om det finns någon liten godisbit kvar. Då. Utan det är ju, jag är ditt barn. Mig först. Och lite den attityden tror jag att man kan ha med pappa Gud. Jag tror inte han är stingy. Alltså. Jag tror inte han är snål. Jag tror inte han håller tillbaka ifrån det och säger nej. Du är inte så mycket son. Så antingen är du slav. Eller också är du fri och då är du en son till Gud, eller hur? Eller dotter. Dotter om du är kvinna här ikväll. Så. Men ni förstår bilden, eller hur? Det finns frihet i Jesus Kristus. När tiden var inne så sände han Jesus. För att göra de slavarna fria, eller hur? Eller de fångna kan man säga också. Han kom för att predika med Elin sen också. Efesierbrevet kapitel 1. Utvecklar det lite mer här. Kapitel 1 och från vers 7. I honom är vi friköpta genom hans blod. och ha förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Den plan som skulle genomföras. Gud hade en plan. Gud liksom ramlade inte av tronen bara för att Adam och Eva sa att vi misskötte det här. Vi gjorde inte som du sa. Han ramlade inte av, utan Gud hade redan en plan. Han hade en plan. Jag vet att mänskligheten kommer att gå i synd. Synden kommer att förstöra skapelsen. Men jag har en plan. Så när tiden är inne så kommer jag att verkställa den här planen. Jag kommer att föra den tillsammans igen. Och det står så här. Det fortsätter. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himmelen och på jorden i Kristus. Allt i himmelen och på jorden. Allt det som profeten och lagen pekade mot i det gamla förbundet så pekar den framåt. Men när Kristus kom, när tiden var inne så sände han Jesus för att sammanfatta allt det där. Amen. Allt det som du och jag inte kunde leva upp till, det sammanfattade han i Kristus och gav oss den friheten som kommer med barnaskapets ande. Amen. Romarbrevet kapitel 5. Det blir många bibelverser här ikväll. Det kanske ni märkte det nu. Men jag tror det är okej. Okay. Jag tror att ni är folk som gillar Bibeln. Egentligen borde vi vara mer nervösa för predikanter som inte använder Bibeln. Okej, okay, jag ska lämna det ikväll känner jag. Men en trevlig tanke, eller hur? Om jag blir anklagad för att använda för många bibelverser så är det väl kanske a badge of honor som vi säger där borta. Nej, skämt åsido. Jag ska släppa det. Så jag förstår att man kan... slappna av och kanske bara dra lite mer från den världen. Men jag vill ändå ge er en ganska god grund här. Romarbrevet kapitel 5, vers 6 till och med 8. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga stället. När vi fortfarande inte hade styrka i oss själva. Det står alltså att när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktiga ställen. Och vi tänker då grannen tvärs över gatan, eller? Eller? Det var för mig Jesus dog. När jag var maktlös, jag var ogudaktig, så dog Jesus Kristus för mig. När tiden var inne så dog han för mig. Vi behöver göra det här personligt. Det är så lätt att peka. Vi är inte ett folk som lyfter på näsan. Titta, vi är lite bättre än dem där borta. Eller hur? Utan vi var inräknade i den här ogudaktiga högen av människor. Det var inte grannen tvärs över gatan utan det var mig Jesus dog för. Han dog och gav sitt liv. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När tiden var inne så bevisade Gud sin kärlek. Gud har redan bestämt vem han älskade. Ibland så vi har kanske svårt att bestämma oss vem vi älskar. Men jag tror att ni som är här ikväll, ni har bestämt. Jag älskar Gud. Jag älskar Jesus. Jag älskar hans ord. Eller? Men det finns de som inte haft möjlighet att välja. Men det står att när tiden var inne så bevisar Gud sin kärlek i att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Amen. När tiden var inne. Säg när tiden var inne. Amen. Det är uppmuntrande sak. När tiden var inne. Gud hade liksom inte bara... Ja, vi ser väl slår en tärning här och ser om det funkar. När tiden var inne. Han hade en plan som han utverkade. Efesierbrevet kapitel 12 och vers 12. 2. Förlåt. 2 och vers 12. Efesierbrevet. Och vers 13. På den tiden var ni utan Kristus. Så på den, när tiden var inne så sände han Jesus Kristus. Men här bara en påminnelse för dig och mig. På den tiden så var vi utan Kristus. Vi var utestängda från medborgarskapet i Israel. Utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu genom Kristus har ni som tidigare varit långt borta kommit nära genom Kristi blod. Amen. Halleluja. På den tiden var vi utan Kristus. Vi var förlorare. Det fanns ingen hjälp för oss utan Kristus. Vi var utan förbund, vi var utan Gud. Vi var lost. Ett bra engelskt ord. Vi var borttappade. Vi hade ingen riktning. Vi var förlorare för evigt. Men Gud i sin nåd sände sin son. När tiden var inne för att rädda oss. Andra Korinthierbrevet. När är den rätta tiden, kan man fråga sig. Andra Korinthierbrevet kapitel 6. Det är välkända verser där. Andra Korinthierbrevet kapitel 6. Vers 1. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Amen. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Idag är frälsningens dag. Så vi såg här att när tiden var inne så sände Gud sin son och bevisade sin kärlek till oss. Och på den tiden innan vi mötte Kristus så var vi förlorare. Men idag så är det frälsningens dag. Om du sitter här och inte känner Jesus så är det en väldigt bra dag att ta emot Jesus. Det är en väldigt bra dag att säga, ja Jesus, jag tar emot din gåva. Jag tar emot det liv som du har för mig. Jag tar emot evangelium. Det är glada nyheterna om att Jesus faktiskt dog på korset för mig. Han lades i en grav och han uppstod 3 dagar senare, eller hur? Det är evangelium i nötskal här. Markus kapitel 1 och vers 15 säger något liknande. Att tro på evangelium. Tiden är nära. Tiden är nära. Guds rike är här. Tro på evangelium. Omvänd er och tro på evangelium. Evangeliet är enkelt. Det är inte någon massa saker som vi behöver leva upp till. Det är att enkelt ta emot en gåva som Gud håller ut. Det eviga livet i hans son Jesus. Amen. Så när tiden är inne, han sände sin son. Vi var förlorade utan honom. Och idag är den rätta tiden att ta emot den gåvan, eller hur? Men vi behöver omvända oss. Vi behöver säga ja till evangeliet. Vi behöver ta emot den. Vad är det ni sjöng i eran sång här innan? Bland den första bara. I inget annat namn har jag funnit frälsning. I inget annat namn. När vi åkallar namnet Jesus så finns det frälsning, eller hur? Amen. Jag vet att jag predikar till kören här idag. Men ändå. Man behöver påminna sig själv och uppskatta den här sidan av det. Tredje uttrycket som jag kanske bara vill titta på lite. Bibeln talar om sista tiden. Talar om sista tiden, yttersta tiden. Då är det en bra relevant fråga kanske. Lever vi i den sista tiden? Kanske. Nej, det är nog länge tills Jesus kommer tillbaks. Om vi tittar runt omkring oss så tror jag att det kanske är lite närmare en del vågar kanske erkänna. Men sista tiden, Bibeln talar ju lite bredare faktiskt än vad du och jag tänker på. När vi säger att Jesus kommer snart eller sista tiden när Jesus kommer tillbaka, då kanske vi tänker bara de sista åren. Vi kanske bara tänker på de sista åren. Men Bibeln har ju ett lite bredare uttryck för det. Det är ju faktiskt från det att Jesus vandrade här på jorden. Så sista tiden började 2000 år sedan. Så vi är ju ganska långt in i den sista tiden om man säger så. I Hebreerbrevet, ska bara hjälpa oss förstå att vi faktiskt lever i den sista tiden då. Hebreerbrevet kapitel 1, vers 1 och 2. Så står det, i forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu, vers 2, i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Honom har han insatt som arvinge till allt. Och genom honom har han också skapat universum. Amen. Så före Kristus så talar han genom profeterna. Men nu i den sista tiden. Så från sista tiden började när Jesus vandrade här på jorden. Så har han talat genom sin son, Jesus Kristus. Johannes hjälper oss också förstå att vi kanske lever i den sista tiden. Första Johannes kapitel 2. Första Johannes kapitel 2. Det blir en hel del verser som ni ser. Kapitel 2, vers 18. kära barn, den sista tiden är här, säger Johannes. Den sista tiden är här. Och det skrevs inte i förra veckan i Expressen, utan detta är en bibelvers i första Johannes brev som skrevs 80-90 år någonstans efter Kristus. Kära barn, den sista tiden är här. Han skrev redan då att den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma med stort A, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. Vi förstår att på grund av att små antikrist, eller antikrist med litet A, de driver agendan framåt. Det finns folk idag som är med. De kanske inte själva förstår det alltid, men det finns människor som driver antikrist agenda framåt. Och en dag så kommer Johannes, det visar ju faktiskt att han faktiskt trodde på det han själv skrev sen, att det kommer en person som kommer att leda världen. Det kommer att vara en världsreligion. Det kommer att vara ett pengasystem. Det kommer att vara en person som leder alltihopa. En person, stort antikrist med stort A. Men vi ser att den här agendan, vi förstår redan nu att vi är i den sista tiden. För de här små antikrist pushar agendan framåt och framåt och framåt. En del är medvetna om det. En del är bara med i spelet. De letar kanske efter någonting annat. Men de blir en pawn i systemet, om man säger så. Kära barn, det är den sista tiden här. Så det är ingen frågetecken om vi lever i den sista tiden. Men då tror jag att man går tillbaka till det uttryck som Petrus använde. Att en dag är som 1000 år och 1000 år som en dag. Det system som är 7 års profetisk skala, om man säger så, som Petrus nämnde om. Vi vet också att i den sista tiden, Judas brev, så står det så här. Judas brev och vers 17 står det så här. Men ni, mina älskare, ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesus Kristi apostlar. De sa till er, i den sista tiden kommer hånfulla människor att drivas av sina gudlösa begär. Det är sådana som skapar splittring, oandliga människor som inte har handen. Och vi vet att Petrus i stort sett använde samma ord. Han använde inte sista tiden då, han använde de sista dagarna. Så förutom de här 265 gångerna som tiden används i Bibeln, så kan man också lägga till nästan 40 gånger då dagar istället, som ska kunna nästan använda samma uttryck där. I de sista dagarna så var det uttryck som Petrus använde istället då. Men här så säger han, i den sista tiden så kommer hånfulla människor som drivs av sina gudlösa begär. Man gör narr av att faktiskt människor tror på att Jesus faktiskt kommer tillbaka en dag. Men då är det bra att veta att det var ungefär 8 gånger så många bibelverser som talar om hans andra tillkommelse som hans första. Det som är fantastiskt med de profetiska skrifterna är att när vi ser dem gå i uppfyllelse, så ser vi Guds trofasthet. Det bygger tro i våra hjärtan. Gud fullföljer det som han har lovat. Det som han har talat ut. Det här kommer jag att göra på jorden. Amen. Då bygger det tro. Om vi ser, jag bara läste i morse där, lite utanför anteckna. Men jag läste om Emmaus lärjungarna. När de gick på vägen där. Så började Jesus. Han sa inte vem han var. Men han bara gick med lärjungarna. Han gick och pratade med dem. Och de undrar liksom, vad är det här för kille? Har du inte hört om vad som hände i Jerusalem över helgen? Men så fortsatte han att prata bara. Och så började han gå igenom Moseböckerna. Han började gå igenom profeterna. Han började gå igenom det gamla testamentet. De hade inte det nya testamentet än. Eller? De hade inte ens Hillsong. Och vet ni vad som hände med de här ungdomarna? Eller de här lärjungarna? Deras hjärtan började brinna. Kanske är det så att bristen på eld i våra församlingar, att många är så sovande, att det är brist på eld. Vi pratar för lite om de profetiska skrifterna. Någonting händer när vi finner Jesus i de profetiska skrifterna. När vi finner Jesus i gamla testamentet. När vi går igenom bok efter bok och vi hittar Jesus där. Någonting händer på insidan. Jag tror att det står att de här unga männen bara, hur brann inte våra hjärtan när han talar till oss på vägen om de gamla skrifterna, alltså Moseböckerna, han gick igenom lagen, när han gick igenom profeterna, någonting började brinna på insidan, eller hur? Och de hade inte ens modern musik. Ja, förlåt. Ja, jag tycker det är intressant bara. Amen. Jag ska släppa det och gå vidare nu, tänkte jag. Andra Timoteusbrevet, kapitel 3. En annan vers som talar om den sista tiden. Kapitel 3 och vers 1 till och med 4. Välkända verser självklart. Och det ska du veta att i de sista dagarna, här används dagarna istället, blir det svåra tider. Det här är Paulus som skriver där. I de sista tiderna, i de sista dagarna så blir det svåra tider. Det här är, det är bra liksom att tänka sig då. Vad var det han stötte på? I varenda stad han kom till så blev han stenad, hotad och nästan ihjälslagen. Och hans fellow servants, alltså hans de första apostlarna, blir korsfästa upp och ner. De blir flodda. En del försökte de koka ihjäl och lyckades inte. Och så skriver den här mannen, i de sista tiderna, i de sista dagarna så kommer svåra tider. Jag vet inte hur du känner. Men han, jag tycker det låter som det var svåra tider då. De matades till vilda djur. Men i sista tiden så kommer det ännu svårare tider. Det är värt att tänka på. Men så ger han en annan lista. Han talar inte om vilka djur som ska äta det och stå. Utan han ger en lista av andra saker. Eller? Människor kommer att vara egenkära. Pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. Det kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds frukan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Det är ju ganska starka ord. Och kanske inte den listan som du och jag förväntar oss. Men det här är någonting som Paulus ser genom den helige ande. I den sista tiden så kommer de här sakerna att komma. Människor som bara lever för sig själv. Men du är en annan breed, som vi säger. Du är ett annat släkte. Du har Guds ande i dig. Du är Guds barn. Men ändå så skriver Paulus det här till människor som är churchgoers. För annars skulle du säga de har ett sken av gudsfruktan. Det är inte människorna ute i världen som springer runt med ett sken av gudsfruktan. Utan det är folk som sitter på kyrkbänkarna med oss. De har ett sken av gudsfruktan. Man vill inte veta av dess kraft. Vad är kraften då? För om du tittar på, det finns många rörelser nu till exempel. Det är allt de söker, Guds kraft. De söker under tecken, de söker... Det finns hela rörelser där borta som bara fokuserar på att kasta ut demoner. Det finns rörelser som bara fokuserar på under och tecken och sådana saker. Nästan på den att de har blivit uttråkade med Bibeln. De vill ha någonting, de söker någonting utanför Bibeln. Då hamnar man i New Age. New Age hamnar man i då. Och det är det Paulus varnar för här. De vill ha någonting helt annat. De förnekar kraften i det. De förnekar kraften i evangeliet. Vad är kraften i det? Det är att det förvandlar människan från insidan. Det förvandlar en person från insidan. Du är inte längre den du var innan. Du är inte förlorad längre. Du är brand new on the inside. Guds liv är på insidan. Du är Guds skapelse, du är Guds son nu. Det är skillnad på dig och en som inte har tagit emot Jesus. Okej, det kan låta högmodigt om man säger så. Men det är inte det jag menar. Utan skillnaden är att Gud själv har gjort någonting på insidan. Du är en ny skapelse på insidan. Det är inte någonting som, ja, titta här vad jag har gjort. Nu är jag kristen. Nu har jag skött mig en hel vecka. Jag har läst Bibeln nästan varenda dag. Vi tar emot nåden. Nåden är den kraften som vi talar om. Eller hur? Den nåd som Gud bevisade i Jesus Kristus när tiden var inne. Amen. Apostlagärningarna 2:17 vet ni, känner ni till självklart, att i den sista tiden, i sista dagarna, ska Gud utgjuta av sin ande. Det som är intressant är utgjuta Guds ande. Vi fastnar gärna på de här tre gångerna som det är nämnt i Bibeln. Att Gud ska utgjuta sin ande. Men Gud talar typ 80 gånger om att han ska utgjuta sin vrede. Okej, det var inte så roligt att prata om det. Men vi fastnar gärna. Låt mig tala. Nu ska jag vara riktigt. Jag kanske behöver sitta ner och prata och be förlåtelse för Leif. Nej, efteråt. Men det är nästan som en avgud, ska jag säga. Vi väntar på väckelse, eller hur? Vi vill alla ha väckelse. Men det blir någonting som blir långt där borta hela tiden. Och att vi måste ha väckelse. Jag tror att om vi inte förstår ändens tid så kommer vi att börja profetera saker utifrån vad vi vill se. Inte i enlighet med vad Bibeln säger faktiskt. Jag vill ha väckelse. Men jag kan inte säga att Gud måste göra väckelse i Vetlanda. Förstår ni vad jag menar? Nu kanske jag trampar på en del tår här. Men vi längtar efter väckelse. Missförstå mig rätt nu. Jag är inte emot väckelse. Jag vill ha väckelse. Jag har inte sagt någonting annat än jag vill ha väckelse. Eller hur? Men jag kan inte se att Bibeln lovar att jag, innan han kommer till oss, måste vi ha väckelse. För det är faktiskt så att Bibeln pekar på något helt annat. Att innan tiden kommer så finns det ett avfall. Så om vi ska ha avfall, om Bibeln säger att ett avfall kommer, hur ska vi då ha väckelse? För att ha väckelse så måste vi ha folk som brinner, eller hur? Avfallet är att vi stod här borta med doktriner. Så det är därför det är viktigt med Paulus, är väldigt, vi ser i hans sista åren hans tjänst, så är han inriktad på doktriner. Det här är viktigt, vi måste hålla fast vid det som vi har fått blivit givet oss. Men vi ser kyrkan är på drift, det är som en båt utan ett roder. Vi stod här borta klart och tydligt innan, men nu liksom, nu vet vi inte vad vi står för. Om vi inte står för någonting så står vi inte för någonting efter ett tag. Det var ju inte så djupt kanske, men det är sant. Står vi inte för någonting så står vi inte för någonting. Eller? Vi driver som ett skepp utan ett roder just nu. För man vill inte stöta sig med människor. Man vill inte stöta sig med världen. Man vill inte låta lagisk och sådana saker. Men det är där i friheten. Som församling så har vi inte frihet om vi inte håller oss till Guds ord. Det finns ingen frihet för oss utanför det här som gör att vi kan vinna massa människor. Vi togs ut ifrån det och sattes in i ett annat rike. Och här är boken som visar oss hur vi lever i det riket. Så om vi slänger ut boken med badvattnet, om man säger så, så kan vi inte ha väckelse. Nu tycker jag att jag predikar bättre än vad ni säger, amen. Men det är... ja. Amen. Men Gud ska utgjuta sin ande. Men då måste vi förstå, som vi börjar med här, att den här tidsperioden i de sista dagarna är faktiskt 2000 år. Och jag är inte emot väckelse, så ta inte klipp ut sådana här YouTube-klipp. Utan vi vill ha väckelse. Amen. Mika heter också ett tecken som kommer att ske i slutet här. Och det är Israel. Vi nämnde Israel innan, vi bad för Israel. Gud har Israel i sin hand. Gud har inte övergett Israel. Gud har en plan för det här folket. Han älskar det här folket. Det var han som skapade det här folket utifrån sin kärlek. Och skapade ett förbund med dem. Och det ska ske i detta är Mika kapitel 4 och vers 1. Det ska ske i den yttersta tiden att berget med Herrens hus ska stå fast grundat. Och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Och alla folk ska strömma dit och många folk ska gå iväg och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan många folk och skippa rätt åt mäktiga hedna folk, ända bort i fjärran land. Amen. Och detta självklart så talar också om tusenårsriket. Nej, vi har inte sett det här innan, utan vi ser att det här kommer att hända. Gud har inte gett upp på Israel. Och vi har inte ersatt Israel. Gud har en plan för Israel. Han håller på att upprätta det. Och jag tror att den tiden för Israel till att bli upprättad är närmare än någonsin. Så jag vill bara lägga. Men som vi ser här, i den sista tiden så är det mörka saker som kommer hända. Men det är också positiva saker. Det är ljus också. Och som troende så behöver vi aldrig vara rädda. Vi behöver aldrig leva i fruktan. Utan vi kan ha... De profetiska skrifterna är som ett ljus som vi kan fästa vår blick på. Amen. Fjärde punkten bara om tiden här är att tiden faktiskt är nära. Ett uttryck som Bibeln använder några gånger. Tiden är nära. Och då kanske vi tänker på Jesu återkomst. Men det jag kanske vill ta upp med det. Uppenbarelseboken kapitel 1. Vi kan bara läsa de verserna. Uppenbarelseboken kapitel 1. Och vers 3. Ett och tre, det står, salig är den som läser upp och salig är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står skrivet i den. För tiden är nära. När skrev Johannes det? Precis som innan, ungefär 2000 år sedan snart. För tiden är nära. Han sa att den som läser upp det här, salig är den, välsignad är den. Välsignad är den som lyssnar på de här profetians ord och tar emot det, gör någonting med det. Profetia är aldrig till för att skrämma oss. Utan det är för att förbereda Guds folk. För okej, nu är vi faktiskt här. Det är som en roadmap. Det är som en vägkarta för oss. Okej, vi är faktiskt här nu. Nu är vi här. Nu ser vi de här sakerna. Men Gud hade hela tiden kontroll över sakerna. Han pekar ut bara. Så det är aldrig till för att skrämma oss. Vi kan sitta och läsa Uppenbarelseboken och skrämma upp oss. Det kommer en massa hemska saker. Ja. Men då får vi se det ljuset och allting annat. Och så ta lite tid och fundera, okej, vad är det som Gud faktiskt vill göra med den sista tiden? Det är skördetid, den tiden. Men jag tror att vi kanske får göra något annat under den tiden. Men vi kan lämna det ikväll, det är inte riktigt därför jag vill upp. Men det står att tiden är nära. Uppenbarelseboken 22:10 också. Sista kapitlet i Uppenbarelseboken. Vers 10, så han sa till mig, försegla inte profetians ord i denna bok. För tiden är nära. Du och jag lever i den tiden. De här skrifterna är tillgängliga för oss nu. Det kom en ängel till Daniel och sa att försegla de här sakerna som jag pratar till er nu. Försegla dem. Det är inte för dig. Det är inte för ditt folk just nu. Det är för en senare tid. Men här så säger han, försegla inte de här skrifterna. Försegla inte profetian nu. Utan det här ska vara öppet för mitt folk. Det är öppet för dig som troende just nu. Vi behöver bara spendera lite tid med det. Vi behöver bara lägga ut pusselbitarna och se vad är det Gud faktiskt säger. Och sen har vi den helige ande. Den helige ande är vår hjälpare. Det står att han ska hjälpa oss och tala om de saker som komma skall. Det är nästan som att vi i församlingen ibland glömmer av att han är vår hjälpare även på det här området. Det var faktiskt han som hjälpte oss att skriva det här, eller hur? Han gav inspiration åt de olika författarna. Så han vet mycket väl vad han menar. Och han är mycket väl able, capable. Han kan hjälpa dig förstå vad det faktiskt menar. Det är mycket som är komplicerat. Men det är någonting som vi har som världen inte har. Och det är den helige ande som kan belysa vissa saker och hjälpa oss förstå den sista tiden. Amen. Så skrifterna är tillgängliga för oss. Profetierna är inte till för att skrämma oss utan förbereda oss för den tid som ligger framöver. Och jag tror att det ska göra en sak till i oss också. När vi ser, det stod här att för tiden är nära. Det ska lägga en nöd i våra hjärtan. Lägga en nöd i våra hjärtan för människor som inte känner Jesus. För våra nära, för våra kära, för våra vänner, familjemedlemmar. Det ska hända någonting på insidan. När vi ser att faktiskt tiden är nära. Markus, evangeliet, kapitel 3 och 15 tror jag. Jesus kallade till sig de som han ville ha med sig. Att han ville ha dem nära. Att de skulle spendera tid med honom. Men utifrån det så sa han också att han skulle skicka ut dem. Att de skulle förkunna evangelium. Så det är inte bara att vi sitter här och studerar skrifterna så blir vi så väldigt pålästa och vi kan ingenting. Eller att vi blir svåra att kommunicera med efter ett tag. Utan det var för att vi skulle spendera tid med Jesus. Och sen skulle vi bli utsända och predika evangelium. Precis som de här ungdomarna. Har helt liv framför sig och predika evangelium. Om inte Jesus kommer tillbaka då. Amen. Och det gäller dig också. Vi är alla olika. Jag har märkt att det är svårt kanske att bara ta någon som jag inte känner jättebra. Och säga, nu går vi till kyrkan. Ja, nu lyder du mig. Är det så man evangeliserar? Jag ska hålla mig framför kameran, det är så det är, va? Eller hur? Nej, det är inte så vi evangeliserar. Man bygger en relation. Jag har märkt att jag gillar att vara ute i skog och mark. Och det finns de som är intresserade av det. Så tar man och säger, let's go fishing. Vi åker och fiskar. Jag tog en kille till skjutbanan. Det tog en vecka innan han slutade loga efter det. Men han tyckte det var så kul och spännande. Men när vi kom hem och parkerade bilen så började han fråga om Jesus. Och vi satt en timme i bilen efter det hade varit på skjutbanan och bara pratade om Jesus. Ofta så är det inte så mycket som man behöver göra. I veckan här så var det öppning för vårboxjakten. Och jag har mitt lilla missionsfält i Bonstorp. De är odd fellows och alla möjliga konstiga människor. De är människor. Men du vet, vi kommer aldrig att vinna någon om vi inte spenderar tid med dem. Om vi inte tar tid och går över till grannen. Eller? De bits inte. Ibland så är vi lite sådär halvnervösa för dem. Men vi måste spendera tid med dem. Och du kanske bara får ge ett litet frö. Och det kanske är någon annan som vattnar. Men det spelar ingen roll. Du arbetar, när du är målmedveten om att jag vill att människor ska med till himmelen. Eller hur? Hör ni mitt hjärta i det här? Jag är inte för att banka er i huvudet nu. Liksom. Ut med er nu. Men målet med att vi ser att tiden är nära, det borde föda någonting i oss. Det borde väcka oss. Om vi börjar med här, var vakna. Vi ser att det är saker som sker i världen just nu. Och då måste vi också få med oss skörden. Vi måste få med oss så många som vi bara kan. Amen. Amen. Du kanske är här och du inte känner Jesus. Jag tror att det är ett fantastiskt kväll som vi var inne på här innan. Att när tiden var inne så dog Jesus Kristus för dig. På den tiden så var vi utan honom. Vi var utan förbunden, vi var utan Gud. Vi var förlorade i världen. Men det finns en dag som är rätt och det är idag. Det är frälsningens dag. Vad vi behöver göra är att vi vänder om. Vi ger våra hjärtan till honom. Jesus, förlåt mig mina synder. Jesus, jag tror att du dog på korset för mig. Jag tror att du tog min synd. Du reparerar den skada som hade skett i min relation med Fader Gud. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Så vi bara tackar Jesus här innan vi avslutar. Fader, vi bara tackar för den här kvällen. Jesus, jag ber om att vi ska få höra din röst och ditt rop i skrifterna här ikväll. Vi bara tackar för att du heligande tar de här enkla verserna och bara gör dem levande för oss. Vi tackar dig att du hjälper oss se att tiden faktiskt är nära. Vi tackar dig Gud att du hjälper oss att hålla oss vakna. Gud, det är mycket som vi läggas på våra liv. Det är mycket som vi ser som bara sliter på oss och vi gör oss trötta, Herre. Men vi vill vara ett folk som är vakna. Vi vill vara ett folk som är redo när du kommer tillbaka, Herre. Jesus, hjälp oss förstå den tid som vi lever i. Tack för din hjälp, Helige. Vi älskar dig och vi prisar dig ikväll, Herre. I Jesu Kristi namn. I Jesu namn. Halleluja. Vi tackar dig, Jesus. Amen. Amen.
Jesus, vi ber att du får rena oss och att du får rannsaka oss själva, Herre. Att du får rena och göra vårt hjärta helt rent inför dig, Herre. Vi sjunger rena mig.
Amen.
Lukas evangeliet kapitel 24, det är bara några verser som jag läste i morse. Det är skrivet, det står skrivet om Messias, han ska lida. Jag kan spela lite tyst om du känner för det. Så. Att han ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Att han omvänder sig och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Du och jag som sitter här, vi är vittnen till de här sakerna. Nu vet jag att det talar specifikt till situationen där. Men ni är vittnen. Du är ett vittne för Jesus. Du är inte att du behöver övertyga någon. Utan du bara delar den erfarenhet som du har utav Jesus. Och det står att jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. Jag tror att det var självklart. De väntade på att utgjutes av den helige ande. Men jag tror att den helige ande är här. Jag tror att det är kanske någon som längtar efter mer om Gud. Du kanske inte är döpt i den helige ande. Vi ber gärna för dig, Leif här. Och ungdomarna är gärna med och ber också. Eller också bara att jag behöver mer frimodighet när det gäller att vara ute och berätta att Jesus faktiskt har förvandlat mitt liv. Jag är frälst. Jag har mött Jesus. Det är lätt att bli timid på jobbet och sådana saker. Man ska vara professionell och sådana saker. Men vi börjar få lite dåligt med tid, känner jag. Vi kan inte vara så korrekta hela tiden längre. Det kanske finns människor som vi kanske bara får nå en gång till. Och då måste du och jag vara redo. Och den helige ande är så fantastisk till att hjälpa oss med det. Så om du vill ha förbön för det här. Om du vill att vi ber för dig. Eller om du inte är andedöpt. Eller kanske inte... Kanske har något annat behov så ber vi gärna för det. Det var bara det jag ville dela med de här verserna. Men Gud far vill utgjuta det som han har lovat. Den helige ande. Den helige ande är för dig. Han är för mig. Han är vår hjälpare. Amen.